Välkomna till BIM-podden. Hoppas ni har haft en fin jul med nära och kära och känner er redo för 2019. Första avsnittet med BIM-podden 2019 är med David Malmgren med MagicCAD. Vi kommer faktiskt köra två avsnitt med MagicCAD. Del 1 som sagt med David och del 2 med Marcus Svedin från P.O. Andersson som är användare av MagicCAD. Där vi pratar mer konkreta exempel kring BIM och MagicCAD. Nu kör vi igång del 1 med MagicCAD. Välkommen hit David.
Tackar, tackar.
Hur är läget?
Mycket bra. Kul att vara här.
Ja, men tack för att du kunde gästa oss. Men kan inte du berätta lite mer om dig David?
Men absolut, och lite om programmet kanske också. Jag startade min bana i Umeå faktiskt för 20 år sedan. Jag gick energiingenjörutbildningen där och började som VVS-konstruktör. Och satt och projekterade. Men sen hittade vi en programvara där också som en CAD kom heter det då använde. Och det var MagicCAD. Och då började jag ganska snabbt på CAD.com för 20 år sedan.
Ja, just det. Och då hette det CAD.com?
CAD.com heter bolaget, ja precis.
Just det.
Som vi har bytt namn på. Precis också där. Så nu heter bolaget MagicCAD Group.
Det är MagicCAD.
Precis. Lite lättare, för alla säger ändå bara MagicCAD.
Ja, folk pratar ju mer, alltså känner ju till MagicCAD.
Precis.
Mer än, man kan koppla direkt på liksom vad det är det handlar om.
Precis. Och nu heter vi samma både i moderbolaget som är finskt, heter Progma tidigare. Nu heter det också MagicCAD Group. Och det engelska bolaget heter också MagicCAD Group då, så det är lite lättare. Men som sagt, vi började för 20 år sedan där uppe i Umeå och sen har det spridit sig. Så att nu har vi kontor här i Stockholm, då, Göteborg och Piteå faktiskt också. Så jag sitter på huvudkontoret här då i Göteborg och men bor i Trollhättan. Föregångaren till MagicCAD som fanns då heter Classic Designer här i Sverige. Elvis i Finland, lite roligare namn.
Mm-hmm.
Men det var en platt programvara. Inte så mycket BIM då, men det faktiskt så hade vi redan VVS-beräkningar. Vi kunde simulera och beräkna både tryckfall och värme och sådana saker.
Så pass, redan där då?
Redan då, men platt då, som man simulerade höjder och våningsplan.
Mm.
Så det gick inte att använda till samordning eller sådana
Nej.
Saker.
Och vad hände sen då? Flyttar du direkt ner? Hur kommer det sig att du flyttar ner till Trollhättan?
Ja, men det får vi skylla på min kära fru här då. Hon är från västkusten, så då hamnar vi i Göteborg. Såklart. Och på den vägen är det så att efter några år så växte vi i Göteborg och nu är vi i största kontoret i Göteborg. Och från 2007 så fick jag ta över vd-rollen också i bolaget. Så sen dess har jag drivit CAD.com då, eller MagicCAD Group som heter nu.
Mm, trevligt. Hur många är ni?
Vi är 17 personer just nu. Så det vi håller på med det är ju vår programvara MagicCAD. Det är ju full fokus på den och det är ju runt den att man hjälper kunder, man utbildar kunder och man supportar dem och projektstöd och liknande för att få igång dem.
Just. Men ni sitter själva och inte projekterar något?
Nej,
alltså skarpa projekt?
Precis. Vi projekterar inte själva. De ingenjörer som vi är anställda, de kommer ju alla från projektering. Eller...
Som konsultsidan där.
Precis, för många frågorna vi får är ju inte så mycket om var är den här knappen eller hur ska man göra. Utan det är ju, jag ska göra den här beräkningen, det jag får ett fel eller jag förstår inte det här, jag vill till det här. Och då måste man kunna projektering för att kunna hjälpa kunderna med den biten.
Ja, men det är nog ganska vettigt att göra så att man förstår liksom så där problematiken. Att man har liksom gjort det här tidigare, då är det enklare kanske koppla där när kunden sitter och pratar om, ja men jag vill liksom göra en property sets eller vad det är, då kanske man känner till det här att ja men det här gjorde jag, det är kanske enklare.
Precis.
Ja, men jag förstår, men kan inte du berätta om MagicCAD, alltså för våra lyssnare som inte känner till MagicCAD?
Absolut.
Och vad gör ni mer konkret?
Ja, konkret. Vi håller ju, MagicCAD, vi är en programvara. Vi håller på med bara på, för det första, bara på installationsbranschen. Så det är el och VVS som är våran nisch.
Då är det VVS, alla, liksom, är det sprinkler?
Ja, sprinkler, det är ventilation och rör och...
Medicinska gaser och allt som...
Ja, precis,
allt som
är ritat, så här, för byggnader ska jag säga också då. Så att det är ju... Det är inte liksom mark eller de är ute VA.
Det är inte så yttre VA.
Nej, precis. Utan att det vi håller oss i hus och i tunnla kanske eller liknande, men med installationssidan. Mm. Så det är våran nisch. Vår poäng är att det ska vara beräkningar. Vi har ju produktdatabaser. Medica Cloud är ju en stor del av oss där. Att vi har ungefär 300 fabrikanter där nu. Så du har över 1 miljon produkter så du kan hämta hem alla möjliga produkter. Du kan nå den överallt från alla programvaror. Mm. Och då laddar du hem riktiga produkter som du hittar i dina produktkataloger med tekniska data. Och sånt. För Medica, det handlar inte bara om att rita, få de här symbolerna, utan det är mycket att man ska kunna beräkna och göra, vara lite ingenjör i sitt yrke, inte liksom rita det. Och bygga den här modellen och låta programmet också testa olika lösningar. Om man ska göra dimensionering eller balansering och sånt.
Det är databasen, följer det med automatiskt i programmet?
Ja, om man går till vår hemsida så kan man ju se vilka produkter, då kan du söka alla data där, fast du inte är kund hos oss. Och se att dina leverantörer finns med där. Sen när du blir kund hos oss, då har du antingen Medica för AutoCAD eller för Revit.
Just det.
För det är viktigt att veta att vi är ju en applikation eller add-in eller add-on eller man kan säga på Autodesk-programvaror. Så du måste ju ha en Revit eller AutoCAD i
licens
botten.
Licens i grunden där.
Precis. Ifrån de här programvarorna då, så når du samma ställe i molnet. Och beroende om det är på AutoCAD eller på Revit så tittar du liksom att den här
samma källa där.
Precis vill jag ha. I AutoCAD så då väljer du den. Då får du in den i din AutoCAD-modell som en Medicad produkt. I Revit däremot så väljer du samma produkt. Men innan den installeras i Revit så görs den om då till en Revit-familj. Mm. Så då blir det native Revit-familj där istället i Revit. Så att källan är samma, men det blir två olika produkter i slutändan när den installeras.
Jag förstår. Hur kan man med er databas, med tanke på era leverantörer eller tillverkarna, är det så att tillverkarna själva väljer att digitalisera deras produkter för att få vara med? Hur går den kontakten eller den synkningen? Är det ni som kontaktar leverantörer och säger så här, men ni bör finnas med?
Oftast är det vi som hjälper leverantörerna att komma med i det här. Då lägger vi in de här produkterna i en databas också. Men det finns några större aktörer som har kopplat direkt från deras datasystem till oss. Så de kan exportera direkt till Magic Cloud istället. Så slipper vi sitta och knappa in manuellt.
Ja,
så det är tacksamt också om det är väldigt mycket produkter.
Och då är de där objekten är ju liksom Magicad-objekter. Det som man laddar ner. Så att det går att exportera till IFC-fil om man säger
så. Ja, både ja och nej. Alltså, Medicad-objekten blir i AutoCAD blir det Medicad-objekt. Och den kan du exportera till IFC till exempel. Eller göra block av dem i AutoCAD-teknologi. I Revit, när vi tar in de här, alltså, då skapas det automatiskt en Revit-familj. Så det är ju en Revit-objekt och inte en Medicad-objekt. Vi lägger parametrar, så vi har våra beräkningsdata och våra produktdata.
De finns med där.
Precis. Men det är även som om en kollega till dig kör Revit och inte har Medicad, då kan han använda de objekten och titta på dem och kommunicera med dem och se vad det är för något utan att behöva använda Medicad.
Mm-hmm.
Det som är skillnad med Medicad för AutoCAD, där måste ju din kollega, om inte han har Medicad, då måste han ha en Object Enabler för att kunna titta på vad det är för produkt i den här databasen.
Just det. Är det som är stora väsentliga skillnaderna mellan Magicad för AutoCAD och vad är det för fler skillnader?
Ja, det är väl
mellan AutoCAD och Revit.
Precis. För beräkningar och produktdatabaser, det är samma sak oberoende vad det är för något i princip. Men som du säger, det stora skillnaden är ju att i Revit så kan alla läsa direkt. Det är lite Revit. Är man inne i Revit-familjen så kan alla läsa varandras objekt och se vad det är för något. Vi kan ju titta på en vägg och se vad det är för något. Och en arkitekt eller konstruktör kan ju titta på ett Medicad objekt och se vad det är för något.
Just
det. I AutoCAD är det lite mer stängt. Eller AutoCAD är ju enklare, så vi har ju varit tvungna att göra mycket mer där för att kunna få det till en vad ska man säga, 3D-BIM-modell. Då måste vi bygga med egna Medicad objekt. Och då är inte de lika läsbara från andra. Utan att de är först läsbara. Det spelar ingen så stor roll, för man exporterar i DVG eller till Nevisburg och liknande och IFC, då är det inga problem. Det går ju bra som helst. Men om du vill gå in i en ren AutoCAD-handling så kan du se objektet. Men ska du läsa data på den, då måste du ha vår Medicad Object Enabler då, som är gratis visserligen.
Mm, just det.
Men det måste ändå finnas en sån enabler för att nå objekterna.
Ja, nej, men jag förstår. För jag hade själv lite problem med... Jag har ju AutoCAD som jag använder. Och då laddade jag ner faktiskt Medicad Object Enabler. Mm. Och då dels kunde jag läsa, men jag kunde även ställa om ritningarna.
Presentationsläget mellan, tycker du?
Ja, ja, mellan 2D och 3D.
Det
är
också,
och
precis.
Och det är väldigt bra för ibland vill man ta in Magicat liksom installationsdelarna även om det är DVG-format, då vill man ändå kanske ta in det i något samordningsprogram och kolla hur det ser ut och så här.
Ja, men precis.
Och då är det ju bra att kunna ha det där toolsen som går att ladda ner på er
precis,
sida.
Precis, så man kan nå det samma sak. Men det man pratar om att är Revit ett BIM-verktyg? Ja, det är det. Är Medicad för AutoCAD ett BIM-verktyg? Ja, tycker vi. Men man måste jobba lite mer i AutoCAD för att kunna... För där har du ju inte en ventilationsmodell som du har Revit. Utan du är splittrat uppe på väldigt många olika plan istället. Väldigt många små modeller.
Mm.
Då får du exportera alla de små modellerna och bygga en stor modell. Så i slut... ändan så får du samma BIM-modell ändå, oberoende om du kör Revit eller AutoCAD. Men Revit är ju gjort lite smartare och nyare på så sätt så att det är lite lättare att hantera de bitarna.
Men det är intressant. Men tycker du att det har varit någon skillnad mellan användningen? Har installationssidan börjat använda mer Revit? För Revit är ju liksom, det förknips mycket till AOK och jag kommer ihåg den tiden när jag pluggade, då var det inte så jättemycket installation på Revit, men tycker du att den användningen har ökat lite grann?
Ja, men det har gått väldigt segt måste jag säga. Medicad för AutoCAD har vi ju kört ut hos kunder i 20 år nu. Medicad för Revit började vi med 2009 och det har ju sakta ökat varje år användningen. Dels för att Revit MEP kanske inte heller var så väldigt bra från början, men nu tycker jag att den har blivit mycket bättre. Så vi kan göra mer saker. Och jag vet inte, nästa BIM-podd-avsnitt har en användare här så kan prata lite mer om verkligheten så att säga, hur de upplever det. Men från utvecklingshåll så ser vi i alla fall att vi kan göra väldigt mycket mer nu i Revit MEP, så att det är ju en helt full god konkurrent eller val i projekten om du ska köra Medicad för AutoCAD eller Medicad för Revit. Men det går väldigt långsamt på installationssidan.
Sakta men säkert,
ja,
kan man säga.
Hur
ser det ut med beräkningarna i Revit? Finns det liksom godkända beräknings...
Ja, nej, men de är godkända. Det man certifierar är ju... Man certifierar sig i Sverige. Man visar att man kan räkna på den. Och det har vi gjort och det är inga problem.
Okay.
Både på Revit och på AutoCAD-sidan. Ventilation, rör, samma sak där. Det är ju samma beräkningar där. El har varit lite efter hittills. Vi har inte haft samma möjligheter att göra elberäkningar på Revit som på AutoCAD-sidan. Men precis i dagarna här i slutet på förra året så släppte vi en version i samarbete med Schneider Electric.
Schneider Electric?
Ja, precis. Så vilket gör att vi kan nyttja deras beräkningsmotor egentligen för elberäkningar.
Mm. Så det är ett samarbete där man kan använda lite av deras tjänster i Magicad?
Ja, du märker det knappt när du kör Magicad, utan det är integrerat i Magicad. Men vi har upptäckt att det är bättre att vi samarbetar med en sån stor spelare så att vi får bra beräkningar och de är väldigt aktiva också.
I BIM-arbetet,
ja precis. Mm. Så att det känns jättekul att kunna ha en sån partner.
Ja, men vad trevligt. Vi kanske ska ta hit dem på BIM-podden.
Ja, men precis. Ja.
Schneider Electric.
Absolut. Nej, men det är kul att för då tror jag att det kommer med användningen lite mer också. Öka när du har samma möjligheter på elsidan som på VVS-sidan.
Just det. Det ska bli intressant att följa. Hur såg det ut i starten när Magicad lanserades?
Ja, då var vi ju ganska små på marknaden. Vår unika del var egentligen att det var att man placerade ut allting i 3D, riktiga produkter redan då. Man beräknade, man arbetade BIM-orienterad utan att förstå att det var BIM-orienterat, men den BIM-en var bara in i sin dator egentligen. Man hade inte så mycket samordning och man kommunicerade inte med så mycket partners i projekten.
Ja, just det.
Utan man gjorde det mer för sin egen skull, att man ville se att det verkligen går, att man krockar inte själv så att säga.
Ja, men det kanske inte var någon efterfrågan heller, alltså den tiden tänkte jag. Alltså,
ja, det var mycket prat om att det är mycket ätor redan då och mycket problem ute när man bygger, att mycket kollisioner och liknande.
Mm.
Så då blev det ju att Nevisvork vart ett verktyg som man började använda lite mer i projekt.
För samordning,
ja, precis. Men fortfarande så var det mycket för sin egen skull man ritade 3D och man samordnade med installationssidan. Man kommunicerade inte så mycket i hela projektet på så sätt.
Det var inte så här, det var inte för alla disciplinernas skull, det var mer så för ens egen skull.
Ja, men precis. Det var för att höja sin egen kvalitet och inte behöva stå för de problemen, att man ska i alla fall veta att mina saker går att installera.
Mm.
Och på installationssidan måste vi göra beräkningar. Och det är ett jättebra incitament att sätter man produkter och rör och allting på rätt höjder och då får man ju rätt längder och då blir det rätt beräkningar. För jag menar, installation är mycket beroende på hur lång ventilationskanalen är eller röret är. Så det, man vinner väldigt mycket på att rita det i, eller modellera det i 3D.
Ja, för man kan inte placera det hur som helst heller med installation, för det påverkar ju också beräkningar. Man vill ha liksom bra beräkningar och inte så många.
Precis, för du har alltid ventiler och spjäll och liknande som du vill se att det funkar. För att på ventilationssidan till exempel, att har du för mycket strypningar på olika spjäll så blir det ju för högt ljud såklart. Och då måste du ha ljuddämpare och liknande. Så kravet är ju alltid att utgå ifrån rummet.
Mm.
Att du ska ha ett visst luft. Men du får inte ha fått ljud. Och då måste du lösa det problemet.
Mm. Nej, man vill liksom uppnå någon sån laminär strömning.
Mm.
Men vad skulle du säga? Hur bidrar Magica till BIM-processen idag?
Ja, jag är ju från Magica. Så jag tycker att det bidrar på ett väldigt bra sätt såklart. Nej, men jag tycker att vi utvecklar ju ganska enkelt. Att vi lyssnar på våra kunder, vad de vill ha för något. Och hur de vill arbeta. Och det handlar mycket om IFC-exporter, om man vill kunna producera en bra modell som du kan då föra vidare och kommunicera i projektet. Kanske vid samordning eller vid leverans eller också under projektet, att man har använt till exempel Building Collaboration Format. Jag vet inte om du har kört.
Nej, det här är något nytt.
Ja, det är ett ganska bra sätt att om jag sitter och ritar någonting och du sitter som konstruktör, säger vi, och sen så skickar jag över modellen till dig, eller du sitter i samordning och upptäcker ett fel.
Mm.
Så här kan du inte dra din kabelsteg till exempel. Då kan du markera det bara och använda det här formatet och skicka tillbaka till mig, så ser jag direkt i den vyn vart du är någonstans. Aha. Du kan skriva kommentarer och sen, så man kan kommunicera. Så man inte behöver veta att det är rum 1448.
Ja, men det här. Är det typ som BIM Collab? Jag vet inte om du känner till BSF.
Ja, men det är exakt. Ja, men det är samma format man använder. Som vi använder internt också. Så det är väldigt många spelare som använder det i branschen som för att samarbeta.
Mm.
Då kan man skicka mellan olika programvaror och kommunicera med varandra. Och säga, från Tekla till exempel, eller till oss. Eller
men är det BSF?
Ja, det är BSF.
Ja, det är BSF.
Det är Building Collaboration Format.
Ja, BSF. Just det. Ja, du sa hela ordet. Det var därför jag inte kände igen det. Jag bara, vad är det? Okej, men det är BSF-format. Ja, men vad bra. Det visste inte jag faktiskt på Magicats sida.
Och det kan kunderna använda internt också. Det behöver man inte skicka mellan KOA och Ventorör, utan bara internt i sina projekt, så slipper man säga att det är det här våningsplanet. Utan den här detaljen kan du lätt hitta med det här formatet.
Nej, men det vet jag ju. Det är jättebra verktyg.
Mm.
Och att Magica stödjer det riktigt bra. Men jag tänker så här. Vet era liksom användare hur kraftfull Magica egentligen är? Alltså vet de hur, vad ska jag säga, bra egentligen programmet är?
Alla goa bitar. Nja, det är väl alltid som. Vi sitter ju och släpper, varenda Magica-version kommer ut med massvis med nya funktioner. Och det kommer ut några gånger per år. Vi har en huvudrelease och så brukar vi släppa två funktioner till. Ja. Och när en kund lär sig programmet, han går en grundutbildning säger vi, och så kanske han arbetar och ringer våran support.
Och ni håller kurserna?
Vi håller kurserna och så kanske han går fortsättning. Och det, men det är samma som du använder Word till exempel eller vad som helst. Man använder ju oftast det man har lärt sig tidigare inom kursen och liknande. Man ser inte alla nyheter som kommer hela tiden. Ja, så att vi gör väldigt mycket som när vi är ute hos kunder och visar då, så säger de att ja, men kan jag inte få det här? Jo, men det har vi haft i 5 år. Så det är alltid lite svårt för oss att försöka nå ut att här har vi nya saker. Ta och börja titta på det här. Då.
Just det. Men är det någonting som ni liksom lyfter fram? Alltså när det kommer en ny version. Nämner ni det här att ah, men nu den här versionen ska vi det här har tillkommit. Mm. Man kan göra det och det. Är det någonting som lyfts fram från er sida?
Precis. Men vi försöker ju ha, bland annat har vi ju webbinar som vi bjuder in alla kunder till. Så att gratis komma och titta på nya versioner på internet och liknande. Så att, och det är väldigt smart av kunderna att göra det. För då får de gratis avsätta en timme och se liksom, vad är det för nyheter på rörmodulen nu då? Vad är det för nya saker som vi kanske har önskat förra året eller för 3 år sedan som äntligen har kommit? Så då är det bra att upptäcka en sån sak. Så det är många nyheter som vi släpper, men det är alltid men så är det för alla programtillverkare. Man gör saker och ting och det är svårt att få kunderna verkligen upptäcka alla nyheter. För de är såklart nog med att arbeta med sina saker varje dag.
Mm. Nej, men det här är ju jätteintressant att just att för jag kan tänka mig att det finns en hel del som där man kan använda sig av MagicAd för att effektivisera och liksom underlätta sitt projekt eller det man ritar. Mm. Men jag kan tänka mig att många vet inte om att just de där funktionerna, det går att göra det här. Mm. Att man känner inte av. Alltså, för jag vet att till exempel det enkla om vi tar det kollisionstest, det går att göra kollisionstest i MagicAd också.
Precis. Och till exempel där är en sak att vi har kollisionstest, men vi har också att du kan sätta vilket område runt rör och vänt som du ska testas. Vilket fritt område så att du kan installera det också. Så det är inte bara en hård kollision utan att jag vill ju kunna installera det här röret. Då måste det finnas ett visst antal centimeter.
Installationsfria zoner där. Precis. Det kan man föra in.
Och det kan du sätta in. Eller också sätta att
ja, men du ser, det här visste inte ens jag om.
Eller att du vill exkludera. Jag struntar i små kopparrör. Då vill jag inte ska vara på kollisionskontrollet. Ja, men då säger jag, ja, men dimensioner under 12 mm, de ska inte komma upp.
Ja.
Sådana saker är ju väldigt bra när man använder det, så att säga. Men man måste veta om det.
Nej, men det är precis det jag menar. Jag tror många känner inte till just det här.
Precis. Så där har vi ju, alltså jag brukar rekommendera att snacka med oss på MagicAd så kan vi komma ut med ett projektstöd eller något liknande där man samlar. Vi visar kanske nyheter en timme i ett konferensrum, alla kan vara med. Sen går man runt och kollar med de som kör. Är det något speciellt ni vill veta? Och det är väldigt, väldigt användbart, väl spenderade pengar att få informationen.
Mm.
Att, och ställa de här lite dumma frågor som man har funderat på, kanske samlat ihop sig. Hur gör man det här? Hur gör man det? Hur gör man det här?
Och det här kan man kontakta er genom er hemsida.
Precis, så kommer vi ut till ert kontor och hjälper dem och fräschar upp lite grann. För det kan ju vara att du har gått en grundutbildning för 10 år sedan och så har du använt dina verktyg, men vi har släppt väldigt många fler saker som du inte riktigt har sett. Som du också har betalat för de sakerna. Så det är ju bra att kunna få användning av sakerna du verkligen har köpt.
Ja, men exakt. Jag tänkte så här att MagicAd jobbar ju på något sätt som där man, när man startar ett projekt, då tar man ju fram något som kallas så här projektfil.
Mm.
Kan inte du berätta lite om vad det är för någonting? Vi har pratat om Lean, EPI, QPD.
Ja, men precis. Det är de här små filerna som gör att vi knyter ihop hela projektet. För på Autica-sidan så är ju alla modeller splittrade i våningsplan kan man säga. Och per disciplin.
Mm.
Så då rör och vänt och sprinkler och vad du nu har för något. Och alla olika våningsplan, olika små modeller. Till exempel på ventilationer. Om jag sitter och ritar i våning 1 och du sitter och ritar i våning 4. Och så vill jag lägga till ett don till luftston som jag kallar TD2. Då gör det i Medica TD2. Sen vill du lägga till ett luftston också. Då är det väldigt bra om du ser att okej, någon har lagt till ett luftston till TD2 här. Då. Det är det de här projektfilerna gör. De knyter ihop alla DVG är filer i ett. Så det blir verkligen ett projekt. Så inte du sitter och använder samma namn som jag gör.
Mm.
Och det blir väldigt fel när vi ska göra en export sen.
Ja, just.
Så de håller koll på all namngivning och all systeminformation, temperaturer och all projektdata gör att det blir samma data i hela projektet.
Mm. Och det här är ju bara någonting som man startar vid sitt eget projekt kan man säga. Det är inget som man exporterar ut till andra disciplin?
Nej, de behöver inte dem, utan det är bara medical filer som behövs. Så det kan vara det lilla projektet att du är ensam så har du de här filerna, eller om dina kollegor på kontoret, eller stora projekt som NKS till exempel.
Mm.
Har de också samordnat alla modeller i de här små filerna?
Ja, men alltså varför kommer det sig att man inte använder de här projektfilerna? För jag vet, jag själv gjorde ju det. Alltså alltid när jag skulle starta ett projekt, innan jag skulle göra det, så ringde jag till VVS och sa så här, men kan jag få era projektfiler?
Mm.
Och så fick jag det. Då fick jag liksom strukturen för huset. Alltså höjderna
det.
Och...
Precis. Det är ett tips kan man säga, att titta på varandras projektfiler och återanvända dem. Så att du använder samma höjder.
Ja, alltså för jag tycker så här att man skulle nästan föra in det. Alltså man startar ett projekt och så ser man så här att nu för tiden är det oftast är det A som tar fram till exempel koordinatfilerna.
Mm. Mm.
Eller RITF. Och så fördelas det där alla använder samma liksom, utgångspunkt, alltså Origo. Det skulle vara nästan samma sak där, att man bestämmer någon aktör. Ja, men någon tar fram projektfiler och så kan alla använda samma projektfiler. Mm. Jag vet inte, det kanske blir...
Det är väl en bra idé. Så att för olika beställare eller olika projekt kräver ju olika projektfiler.
Mm.
Man kan ha olika namngivning och man kan ha olika... Vissa vill ha olika fabrikat med projektfilerna. Men det är såklart att om man låter en ta fram och göra höjderna och göra så att hela huset är i från början rätt, så att säga.
Ja.
Så det är klart att det är bättre om alla återanvänder de filerna istället för att du och jag sitter och gör egna projektfiler.
Ja, just det. Men jag tänkte även på att, för jag brukar ju förr i tiden även ställa om koordinaterna. Alltså göra filerna till SVRF.
Mm.
Och då går det inte att göra det om man inte har de där projektfilerna heller.
Mm.
Och för att produktion vill ju oftast ha liksom så här SVRF format. De vill inte ha liksom lokala koordinater. Och då brukade jag liksom ställa om till produktion till SVRF för dem.
Mm.
Och då var man är helt låst, man måste ju ha projektfilerna för att kunna göra det.
Mm.
Så att jag brukar ju oftast kräva in projektfilerna ändå för att det är... Men som sagt, det här är någon vanlig sak. Jag tror inte, det är många kanske inte vet om hur man ställer om till koordinaterna och ändrar från lokala till SVRF. Och det jag menar, jag tror koordinatfilerna eller projektfilerna kan användas mycket mer än bara vid start av ett projekt.
Sen har vi ju Medical Room, en sån programvara som ju ska hantera ytor och rum.
Mm.
Och det kan ju vara en bra sak att starta med en sån program om man vill vara säker på att bygga upp ett gemensamt projekt mellan olika discipliner.
Vad är det för någonting? Alltså, kan du förklara lite mer? Medical Room.
Medical Room finns ju på AutoCAD mest för att då kan vi... vissa projekt har ju kravet att du ska kunna exportera... Eller den gör ett helt enkelt rum. Det är en lätt arkitektprogramvara kan man säga. Där du skapar ditt hus, lite lådform, du gör olika rum.
Mm.
Och du gör det dels för att du ska kunna få materiallistor per rum. Du kan göra exporter till IFC där du har produkten, kan ha din rumskod, en rumsparameter när du exporterar.
Mm-hmm. Så då får du din rumsa där kan man
säga. Ja, precis. För att jag menar, i Revit har du det automatiskt. För den fattar ju att du sitter i det här rummet.
Ja, de har ju space där.
Precis, de har space. Ja. Men det har du inte på AutoCAD-sidan. Och då har vi skapat den delen för jättelänge sedan då. Så du kan fortfarande exportera och få ut rätt saker. Alltså rumspecifikt.
Ja, men det här var faktiskt jättebra för min egen del. För det är det här man saknar lite grann där. Man vill ha space från AOK. Och att kunna få det här från MagicCAD. Mm. Är det någon tilläggs...
Ja, det är en tilläggsmodul. Man köper normalt en sån modul då per företag. Så använder du den till att göra projektupplägg kanske, eller definiera rummen här för att få ytor. Du kan också göra enkla transmissionsberäkningar i det. Du kan göra transmission, inte enkla, du kan göra transmissionsberäkningar, men det finns vissa, den har inte med till exempel köldbryggor och sådana saker. Nej, utan du får en bra bild på ungefär vilken värme som behövs i det här rummet.
Så man skulle kunna också använda det till exempel om man har ett flerfamiljshus, som vi ser så här, med 5 trapphus. Mm. Då skulle man kunna fördefiniera att det här är trapphus 1, trapphus 2.
Mm. Exakt.
Kan man liksom stycka upp på det viset.
Yes. Ja. Och börjar du det med Medical Room, då kan du ju använda de koordinaterna sen i EL och VVS-sidan.
Och det är precis det som jag menar. Jag tror det är många som inte känner till de där enkla, väldigt effektiva verktyg. Så att, nu har jag lärt mig själv en hel del. Stort tack för det.
Jag hoppar in lite djupt det kanske.
Ja, men det är jättebra. Hur tycker du är, hur viktigt är kommunikationen och kraven från beställarna, tycker du?
Ja, men det är ju A och O för ett lyckat projekt att ha bra krav från början och veta vad som ska levereras. Och det är väl ibland lite si och så med det. Och våra kunder, när inte vi får det, när inte våra kunder får det, såklart så måste man ju vara aktiv själv och fråga efter det. Så man kommer överens om från början, vad är det för krav? För att det är ju, BIM handlar inte bara om att du ska göra en bra modell själv, utan du ska göra en bra slutprodukt.
Ja.
Och hälften av BIM är ju ändå, det är inte bara 3D-modeller med data, utan det är ju kommunikation som är det viktiga.
Absolut.
I BIM. Och det börjar ju någonstans redan från början i projektet, att vad ska vi göra för något? Vilken nivå ska vi vara i det här projektet? Och vad är det för attribut till exempel? Eller vad är det för, hur ska vi kommunicera? Hur ska vi använda informationen mellan oss?
Just det. Men kan det inte vara så att också att beställarna vet inte vad det är de vill ha? Och då blir det svårt för konsulterna.
Ja, men precis. Det är alltid svårt det där. För el och VVS är ju en liten speciell nisch i byggbranschen. Men man måste ändå väcka frågan i projekterna. Vad är det vi ska göra nu? Och kan vi använda det här? Alltså, vi är alla överens om i alla fall vilken BIM-nivå vi ska vara på. Vilket slutprodukt det är för något.
Men kan det vara så att ni även stöttar beställarna? Där ni liksom går in och ser sådär att men tänk på det här och det här när ni gör det här projektet.
Vi har traditionellt inte gjort det faktiskt. Vi har varit väldigt nischade mot våra kunder. Och nu på senare tid börjar vi jobba lite grann mer med beställare, diskutera. För att det kan ju också vara att kunder säger till oss, kan inte ni vara med och prata med våran beställare här? Så att vi kan berätta vad Medica kan göra och vad vi kan göra. Så det hjälper vi till med. Så att det är lite förmedlare.
Men det där jag tänkte, det kanske underlättar förvaltningen bland annat. Och liksom, du ska äga ett hus, det är bra att veta vad det är.
Precis,
du har.
Precis, för det är alltså, VVS och elarna sitter ju på en otroligt skatt här med massvis med teknisk data i en modell.
Som inte används.
Nej, det är ju det som är så tråkigt. Det bygger upp en fantastisk modell. Ja visst, du får bättre samordning, du får mindre kollisioner och du kan montera det. Men samtidigt, du sitter på all teknisk data där. Och det vore ju fantastiskt om man kunde använda det dels med i produktionen, men också att beställarna kunde få in mer data när vi ändå har gjort det.
Ja.
Annars kastar vi bara bort den här datan.
Ja, men exakt. Och det är väl det som jag tror majoriteten anser att BIM är. Att sitta och liksom krocktest.
Precis.
Det där är BIM. Ja, men det är 3D-modell och så gör vi krocktest.
Ja,
då har vi gjort vår BIM.
Ja, och det har vi gjort i 20 år, just de krocktesterna.
Ja,
det,
och
det
så sådär. Allt stoppas vid produktion, precis. Och förvaltning. Där finns det liksom ingenting.
För jag menar, det är ändå slutändan en beställare eller en hyresgäst som betalar för det här. Att det ska göras den här designen.
Ja, varför kan de inte få ta del av
det? Och då borde de ju få ta del av det, precis. Och de ska ju drifta det här huset kanske i 70 år eller 100 år eller liknande. Så det som val som görs tidigt spelar ju väldigt stor roll i kostnaden också.
Absolut.
Så att man kan nyttja.
Man lyfter upp det redan tidigt.
Ja, men precis. Dels information, men även hur, om man gör smarta val från början, så man kanske har en mycket lägre driftkostnad, och driftkostnaden är det på så många år. Så det kan ju vara tanke att tänka till lite grann från början då. För att få en bättre slutprodukt.
Just det. För nu är det så här. Det följer med väldigt mycket permar. Som vid relationshandlingar. Då är det bara ritningar som skickas till, jag vet inte, beställare. Och så har de bunt med permar som, jag vet inte.
Precis.
Som på något sätt förvaras någonstans. Och det är lite synd, tycker jag.
Ja, men det är väldigt synd att man inte kan nyttja det bättre. Men jag tror att det görs, det är många som nyttjar, ska jag säga också. Det finns några som är väldigt framåt och duktiga. Till exempel har vi både från Norge ser vi, och Finland, där man pratar väldigt mycket om digitala tvillingar som hus. Där man verkligen inte bara levererar en digital modell i slutprodukt. Här får ett USB med min modell, utan att man kan använda modellen i förvaltningen också. och koppla på då tekniska data eller givardata. Internet of Things är ju ganska hett egentligen.
Ja.
Och då, det gör ju att givarna kommunicerar ju så mycket nu. Du kan få så mycket data och kan du få in det här i din BIM-modell så ser du ju verkliga driftfall. Vi kan till exempel vi har kanske projekterat eller en kund har projekterat en konferensanläggning, ett konferensrum med några startdata att det ska vara 30 personer här och 20 personer i den här salen och då ska det vara den här temperaturen i rummet och luftkvaliteten.
Flödet och
precis. Allt. Men när man får riktigt tekniska data med internet och things och från givarna direkt så ser du ju vad du har för luftvärde, CO-halter, temperaturer och liknande. Så det är väldigt intressant att se vad är verkligheten, inte bara dimensionerade krav. Mm. Det är ju också väldigt intressant när du ska göra om det här, kanske lägga till ett till konferensrum. Hur kommer det, då kan du simulera det direkt i den modellen med blanda verkliga typiska data med dimensioneringsdata.
Just det.
Så att hålla en levande modell i framtiden tror jag kommer att vara väldigt, väldigt intressant och väldigt effektivt sätt att tänka på så att säga. För du kan simulera så många, många möjligheter för oftast flesta fastigheter, i alla fall kommersiella fastigheter, de står ju inte bara som de är i 50 år utan verksamheten ändras hela tiden.
Ja, just det, exakt.
Så det är dumt att börja från noll.
Från scratch hela tiden. Ja. Men nu när vi är inne på det, vad tror du, hur ser utvecklingen ut för liksom installationssidan?
Ja, jag tror att det är mer och mer simuleringar och hjälpa beställare och andra i projektet att förstå vad som händer. När vi gör en sån här förändring, vad blir det för kostnad i slutändan i drift och underhåll? Vad betyder det? Och vi kan blanda, mixa både verkliga data med dimensioneringsdata i framtiden här. Det tror jag är väldigt intressant. Sen är det också såklart att VR har ju varit populärt ett tag.
Just det.
AR, augmented reality. Vi har flera exempel där kunder diskuterar och kan visa. För jag menar, VR gör ju så att vi som är vana att se på ritningar, för oss är det inte så jättehett egentligen, för vi fattar ganska bra hur den här fläktrummet kommer att se ut eller hur den här operationssalen kommer att se ut. Men de som arbetar där, de som inte sitter och håller på med ritningar varje dag, de är experter på sina saker.
Ja, just det.
Och så kommer det någon nisse där och visar lite ritningar eller tittar på någon slags 3D-modell på någon dator. Och så här kommer det bli. Har du några kommentarer?
Det är svårt för dem.
Och det är svårt liksom för dem att sätta sig in, precis. Ja, min fru, hon är lärare och hon är skyddsombud och de håller på med olika förskolor nu i Trollhättan nu då. Och en kollega till henne sa att det är första gången som hon verkligen fattar hur de ska bygga och vi kan ge kommentarer och kunna kommunicera att det här är inte bra för vår verksamhet om ni bygger så när de fixerar i VR och VR-glasur.
Ja, de gjorde det.
Ja. Så det är fantastiskt att det kommer inte funka där. Om du öppnar dörren så kommer det krocka med de som tar hand om barnen på baksidan i något skötbord. Och kunna få en sån kommentar då som det är lätt att ändra innan vi har byggt någonting.
Än att göra det.
Precis, jättedyrt i efterhand och alla är arga för att det kostar för mycket pengar. Så det är fantastiskt att kunna få såna kommentarer tidigt. Så det är en sak.
Mm.
Och intelligenta hus då såklart med digitala tvillingar och att beställare verkligen bör kunna använda våra modeller. Sen en tredje sak som vi har ju kunnat skicka materiallister i 20 års tid från Medicad. Och det är väldigt få som använder de här som kalkylunderlag.
Ja.
Och det är också så här att vi gör den här modellen men... Och vi gör det för en egen skull, men bieffekten är ju att du har en hel lång lista på allt material som vid upphandling eller inköp eller någon kan använda i alla fall. Nu vet jag att vissa gör ju det redan, men stora massan gör det inte. Utan att ofta så räknar ju en entreprenör kanske får vart tredje jobb eller vart femte jobb.
Mm.
Och det tar några veckor för en VVS att räkna igenom en sån anläggning. Så det är väldigt mycket bort. Ja, mycket, det är lite lean där man kastar bort väldigt mycket pengar på sådana saker när data redan finns i projektet och att den inte kan användas. Så där är också att när man går ifrån att modellen har vi använt själva men den juridiska handlingen är papper eller pdf-er till att vi nu får en juridisk handling som är själva modellen.
Men det är där man vill kanske.
Precis, för då gör ju då att då kan man ju lita mer på man kan säga att den här modellen är juridiska handlingen, då kan du ta ut kalkyl därifrån, allt som finns där är är det som är designat på och det som vi vill att du ska räkna på. Så ja, det tror vi någonting för framtiden, att det måste börja användas.
Hur kommer ni kunna stötta kunderna på vägen då?
Ja, men det vi stöttar ju med att såklart att vi försöker utveckla programmet som våra kunder vill ha. Och det är lätt att säga, men det är inte lätt att göra, för att vi måste verkligen få kommentarer och sniffa lite av vad är det man vill ha i de här projekten, hur vill man arbeta, vilka stötestenar är det, vad kan vi hjälpa till med. Så det är en sak såklart också. Sen är det med kunskap, att vi kan vara ute mer och prata om vad som finns i produkterna. Så att inte bara våra el- och VVS-konsulter känner till det, utan att andra i branschen ja, också känner till liksom. Okej, jag vet att Tage har gjort en fantastisk VVS-modell här. Jag behöver inte nöja mig med att bara få en PDF på det. Jag kan få en Excel-lista på allt material också.
Mm. Ja, underbart.
IFC eller något annat format.
Ja, men jättebra. Och jag tror det här kommer bli väldigt stor nytta där beställarna själva vet vad det är de kan få. Och på det viset kan de i sin tur liksom ställa krav mot konsulterna och projektörerna. Då vet ju de också vad det är de ska leverera.
Mm.
För annars det är enklare att ha liksom tydliga krav. Att men det här vill vi ha. Och att alla vet om det. Och så kan man använda det vid olika skede. Och inte bara under projektering.
Nej, men precis. Både produktionen och också förvaltningen.
Mm. Jag tänkte framförallt just produktion. Att minska alla de där ätor och PM hit och dit. Och mycket som ska lösas på plats.
Mm.
Fördyra projektet. Och
precis, och det är ju viktigt när de ställer sådana krav att berätta att det är de här attributen eller parametrarna vi vill ha. Så kan ju våra Medicad användare, det blir lite tekniskt där, men vi har ju någonting som heter Property Sets Manager i Medicad.
Just.
Där du kan konfigurera och ta ut vilka parametrar du vill ha.
Mm, ja, men exakt, för det finns ju vissa som vill ha separata egna liksom, property sets.
Precis. Och för att få den till IFC-filen så måste man göra ett litet jobb i Medical. Det är projektfilen så måste man ställa in och göra lite mallat. Okej, när du exporterar, då ska du ta med de här
data. Är textfil där man...
Ja, det är en liten... Ja, precis. Du måste ju först ha de här property setsen, attributen på produkterna.
Mm.
Sen måste du ställa in och säga att när du exporterar, då ska du exportera de här attributen också.
Till den här.
Och det är också en sak att det kan vara klokt i vilket fall som helst och titta lite grann på Property Sets Manager, för när man börjar med IFC-exporter så kanske man börjar exportera allt istället, men mottagaren vill inte ha allt.
Nej, men det, framförallt det blir väldigt tungt också.
Precis, så att då kan man ju gå in där och välja ut att det är de här jag vill ha, och då är det kraven, vilka är det ni vill ha egentligen? Okej, det är de här parametrarna, det är de här attributen vi vill ha.
Mm.
Och så skicka bara dem då.
Okej. Är det några konsulter där ute som vill ha hjälp med hur man gör det här property setsen, då kan de kontakta er support.
Ja, slå en signal så det är jättebra. Absolut.
Ja, men jättebra. För jag tror det är en stor nytta där beställarna säger liksom att nej, men vi vill ha separata property sets med de där data, attribut, parametrarna som vi kommer sedan använda, vad vet jag, under kalkyl, inköp, produktion eller vad det kan vara. Ja, men så det här är väldigt bra tips med property sets. Jag ska börja avrunda lite, David. Jag brukar oftast, eller nästan alltid, ställa en fråga där. Vem vill ni att vi ska ta in på BIM-podden? Och den frågan kanske vi har redan diskuterat lite tidigare. Och det var ju då vi kom fram till att vi kör del 2 med POAB, blev det.
Precis.
Och vad kommer... Det handlar om del 2.
Ja, nu har det handlat om vi från programleverantör, vad vi gör och vad vi kan erbjuda programmet. Så det är lite kul att lyssna på vad en kund säger och hur han arbetar med Medicad. Och vilka utmaningar och kanske erfarenheter som de har hittat.
Det var väldigt bra av er att komma med. Inte bara liksom nämna så här, men den personen vill vi lyssna. Ni såg till att det blir till och med ett avsnitt.
Vi tycker det är kul att höra vad kunder säger.
Ja, men vad bra. Ni är måna om era
kunder, kan man säga. Vi är måna kunder och vi vill höra vad de säger. Så att det blir jättekul.
Och det kommer kort efter det här avsnittet då.
Mm.
David, Jag får önska dig stort lycka till och tack för att du medverkade på BIM-podden.
Tack Adam för att jag fick vara här.